Veckans power deal hos Vedol. Husqvarna. Missa inte batteridrivna motorkapen K1 Pace från marknadsledaren Husqvarna. Samma prestanda som bensindrivna modeller och med unika X-halt kastskydd. Så den här veckan, välj Husqvarna hos Vedol.
Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Radio Play.
Hallå! Du, vi börjar.
Ja.
Välkomna hey. Till Mord mot mord, en true crime podcast ja. Av dig Karin Londré och av mig Anna Sandell. Och vi närmar oss avsnitt 100, såg jag.
Jag vet, det är
avsnitt
sjukt.
99.
Jag måste också vänja mig vid en sak.
Berätta.
Av mig, ja, Londré. Karin Londré Berggren.
Sorry.
Men, för men jag heter ju inte det heller.
För mig kommer du fortsätta vara mest
alltså,
Londré.
Säg inte till Marcus, men kanske till mig med, för mig med. Jag har heller inte skickat in papprena.
Nej. Men jag ska försöka sätta sig. Men jag tänker att folk förstår vem jag menar.
Ah, ja, jo, alltså, jag förstår ju mer vem du menar om du bara säger Karin Londré.
Det är bra.
Än Karin Londré Berggren. För jag har ju gift mig.
Ja, grattis.
Du var där.
Jag var där. Det var jag. Det var jättehärligt.
Det var typ en av de bästa helgerna i mitt liv, tror jag.
Mm. Det känns ju skönt att det är
ja,
det.
Exakt.
Det borde ju vara det.
För, ja, men det känns inte som att det hade behövt vara det på något sätt ändå. Eller förstår du vad jag menar?
Nej.
Jag tror att det kan bli, eller att man kan bli så himla stressad. Eller du vet att det bara liksom, det går ju fort.
Mm.
Men det kändes ändå som att det var en väldigt lång helg.
Men vad härligt. Nej, men jag upplever typ att de jag känner som har gift sig ändå säger att de tyckte det var så, alltså att alla tycker att det är så fantastiskt.
Men vet du vad jag också tänker att det är? Det är också den grejen att så här, att man är på en fest där alla som man typ någonsin har känt nästan, alltså alla man har tyckt om är där.
Ah, nej,
alltså bara
otroligt.
Det är ju konstigt.
Verkligen.
Och dessutom att alla är på så här, alltså om det är någon gång man typ anstränger sig för att, alltså, att det är ganska unlikely att folk beter sig illa eller är otrevliga eller sådär, för att jag tänker att man ändå anstränger sig på den typen av tillställning.
Verkligen.
Och jag och Marcus som har sån enorm social panik lyckades, eller typ jag hade inga sådana känslor alls, och det var nästan det skönaste. Att det bara var så himla skoj typ.
Ja, vad härligt.
Det blev precis som jag hade hoppats.
Det är ju perfekt.
Alltså vi hade ju, Marcus hade ju bestämt dagen innan att vi skulle ut med, att vi skulle typ käka middag med familjerna.
Mm.
För de har ju liksom aldrig träffats allihopa samtidigt och sådär. Typ min pappa har väl aldrig träffat Marcus pappa eller så. Och vi skulle ju ses typ tidigt liksom. Vi tror vi träffades vid 5 och bara, fan vad bra, då går vi hem i tid. Bara, nej, alltså det var verkligen en stökig kväll.
Det är ju så härligt.
Och du vet, min mamma och Marcus mamma bondade som fan typ. Att de kom ut, vi var på någon bar typ, och de bara, det tog lite tid, vi hamnade i ett bråk med Marcus om vilket vin vi skulle ha. Vi ville ha det här vinet, han ville ha det andra vinet. Men vi vann. Att de blev en liten sån dynamic duo. Ja, det var så jävla mysigt. Men det gjorde ju också att man var bakis på bröllopet.
Men det kan ju vara ganska bra.
Jag tror typ att det var.
Det tar udden av saker lite.
Jag tror att jag hade typ brutit ihop annars. För att det är
en lagom nivå av bakis.
Ja, exakt. Man vill inte vara döende.
Nej. Ja, men det var supertrevligt, verkligen.
Ja, jag känner mig väldigt glad.
Vad härligt.
För det. Också, vissa människor, okej, nu ska jag bara säga så här. Det gulligaste nästan av alla jättegulliga saker som hände var ändå att Marcus gamla klasskompis från när han pluggade i Kalmar,
just det,
Albin, hade med sig kanelbullar. Han hade bakat själv.
Det var väldigt gulligt faktiskt.
Det var så jävla gulligt. Tror du min mamma tyckte det var gulligt eller? Och han som kom med kanelbullar.
Det var ju otroligt.
Jag vet.
Också lite också flummigt.
Ja, vem kommer ens på det?
En sak som jag tyckte var lite äckligt var att det var en snusskål. Gud, på baren.
Alltså jag tyckte det var så äckligt. Mm. Också för jag vill ha en ciggskål. Alltså det är ändå en klassisk grej. Jag har bara
sett det i glasform tidigare. Det här med skålen.
Nu vill jag verkligen ha. Jag vill ha en skål. Jag vill att det skulle vara som på vem av nu Olsen tvillingarnas bröllop. De hade ju, det är det enda jag vet om deras bröllop. Mary Kate
hade de en skål?
Ashley, att de hade skit mycket, att de hade en hel ciggbuffé.
Ja, men det tycker jag också. Men jag menar mer på presentationen.
Ja, nej, men de hade,
att annars
de hade,
har man sett det lite så här.
De hade ett gäng skålar typ. Men då Marcus snusar, han bara, då vill jag ha en snusskål. Jag bara, okej, men jag hoppas att det betyder att du kommer lägga doser i en skål. Mm. Nej, absolut inte. Jag ska hälla ut dem. Alltså det var så jävla,
det var väldigt äckligt. Ja.
Och att Marcus, det också ledde till att Marcus snusade 20 snus på samma gång. Blev helt illamående och yr i huvudet och sen fick vi gå hem.
Jag blev ni sena den kvällen?
Alltså vi var ute till 3. Mm. Eller, andra drog vidare, men vi gjorde absolut inte det.
Nej. Det kanske man, nej.
Nej, men det känns så himla bra.
Vad härligt.
Fan, det är avsnitt 99.
Mm, så sjukt.
Gud, vad ska vi göra?
Nästa gång?
Ja.
Ja, jag vet inte. Vi får väl skåla eller något.
Något får vi göra.
Speaking of, så ska vi hitta en dag för det också.
Just det. Bra, det ska vi göra.
Jag har haft det på min to-do idag.
Ja, men bra. Men
att bestämma när vi ska göra
det. Vi gör det sen. Men du, hur mår du?
Nej, men jag mår bra. Jag har haft det väldigt intensivt på mitt jobb.
Yep.
Vilket ju är roligt och så här utvecklande. Också ganska jobbigt.
Det är kul när man så här, att man bara... In case someone's listening.
Nej, men faktiskt men på riktigt så har jag, det är liksom spännande och intressant. Men det är ju fett jobbigt.
Ah, utmattande.
Så att jag har varit väldigt, väldigt trött typ.
Ah.
Men imorgon åker jag till London. Det ska bli superkul.
Ah. Kolla på dig. En affärskvinna mitt i karriären.
Jag tänker alltid hur man ska klä sig just på planet när man är på businessresa. Man vill se lite business ut med de andra businessresenärerna. För just London känns som en så typisk businessdestination.
Jag var ju på businessresa till Amsterdam
just det.
Förra veckan. Och,
Amsterdam känns inte riktigt lika mycket som en businessdestination som London.
Men nu ska jag berätta en sak för dig som jag tror att du kommer känna saker inför.
Ja, spännande.
För det är ju intressant när man får åka till andra ställen i världen och lära sig om deras lunch.
Oh, fan vad jag inte gillar det alltså.
Nu ska jag berätta för dig att på det möte som jag var på så dukades det upp, delvis, de äter ju typ inte varm lunch. Nej. Men det är väl en grej.
Det är som i Norge, mackor.
Ja, men mackor. Ja. Men, vet du vad som ställs fram? På liksom, alltså så här, det är liksom ett stort kontor, så här, jättesnyggt, fint, bra kontor. Typ.
Var det sill?
Nej, alltså till måltidsdryck.
Ja.
Stora karaffer mjölk. Så alla de här människorna sitter i typ sina kostymer och sånt och dricker mjölk. Det kändes som jag gick på fritids.
Men alltså förlåt, jag nu kränker jag kanske en mängd personer. Kan inte ta vuxna människor som dricker mjölk på allvar.
Alltså jag gillar ju mjölk.
Jo, men liksom, men som en måltidsdryck. Alltså,
ja.
Det finns ju ingenting som är så gott som ett iskallt glas mjölk när man är bakis.
Ah, så gott. Så gott.
Jättegott. Ja. Kanske typ när man äter pannkakor.
Men inte i business-sammanhang.
Alltså skitäckligt. Fan vad weird.
Alltså, och du vet liksom så här, just den här presentationen kändes så jävla fritids att det var såna karaffer.
Jätteäckligt.
Jag vet, det var verkligen,
alltså,
verkligen
speciellt. Jag har ju aldrig druckit mjölk liksom rent.
Men vänta, vad är du med? Du har bara druckit sån White Russian.
Men typ. Nej, men jag gillade inte mjölk när jag var liten.
Nej.
Så jag drack det bara i O'boy.
Ah, ja.
Eller typ så i te. Liksom. Men typ när jag började i nian så upptäckte jag mjölkmaskinen i skolan där det alltid var iskall mjölk. Men för det vet man fick så här... Alltså ljummen mjölk är ju det vidrigaste som finns.
Men jag, man bara, blir helt, jag tycker slämmig. Det är något gulligt med att du upptäcker mjölkmaskinen. Att du bara... Va?
Sån mjölk kan jag sakna. Sån mjölk kan jag sakna. Det och sån här pärondryck som finns i sån här läskmaskin på Ikea. Jävligt gott.
Ja, det är fan gott.
Men
alltså,
det var också ett rykte, bara stopp, bara kopplat till den maskinen. Det var ett rykte som cirkulerade i min skola. Att det var någon som fick en snorlåska ur den maskinen.
Men hur fan,
då är det någon på Arla-fabriken som har losskat.
Men gud.
Alltså, jag säger inte att det är sant.
Nej, för det är det ju inte.
Jag säger att det är ett rykte.
Det är kul med sådana rykten. Mm. Alltså så att som bara sätter sig plötsligt.
Det var
bara, men var det då så att liksom folk inte drack mjölk på ett tag? Ja, förutom de riktiga freaksen.
Exakt. Mm. Det är ju en klassisk grej. Och sen när man väl ville ha, typ som att jag älskar blodpudding.
Ah.
Men det kunde man ju typ inte stå för i skolan.
Oh, fy fan vad det var mycket sån politik kring skolmatsalen, bamba.
Mm.
Och även det här att man käkar ni knäckemackor med grillkrydda på.
Ja, fast vi gjorde mer typ så att vi värmde dem ovanför värmeljusen på bordet. Och så var de liksom smöret smälte lite och så lite salt på.
Wow, kul, sådana finsmakare.
Visst.
Masterchef Bamba edition.
Jag åt ju väldigt sällan själv, alltså jag ska inte säga att jag är kräsen med maten, för då kommer jag ge Oscar rätt kopplat till ett bråk vi hade igår. Men skolmat är ju alltid skolmat. Jag åt väldigt mycket fil och Kellogg's All Bran till lunch och knäckebröd, för vi hade alltid en filbuffé.
Just det.
En gång så spillde jag min filtallrik på min frökens rygg. Det är typ ett av mitt livs största trauman.
Och hur gammal var det?
Jag tror, för det var när jag fortfarande hade Elisabeth som alltid hade läppstift på tänderna. Så det var i mellanstadiet, så alltså max 12.
Oh, mellanstadiet är typ sämst tid för det.
Och hon bara fick lite så här på slaget och bara, oj, det är ingen fara. Och jag bara, det är lite på din rygg också.
hela Men mitt problem var snarare tvärtom, alltså att jag gillade skolmaten för mycket, för det var ju väldigt fult.
Ja.
Så man var tvungen att vara så
och sen bara ändå
så var åt man i hemlighet typ. Ja.
Ja, så det är minnen.
Minnen va? jag tänker
ska vi
sätta igång med avsnitt 99.
Jag fick in det här som tips via Instagram, så jag tackar för det. Det är som vanligt hemskt liksom, och det är hemskt på olika sätt, för det är ju ett mord, men det är också, du fattar. Jag börjar. 1994 födde Elizabeth Dean och hennes man Sonny deras andra dotter, en flicka som döptes till Miranda Dean.
Okay.
Och de bor i North Pole, Alaska.
Wow, vänta. Handlar det här om tomten och tomtemor?
Alltså inte den Nordpolen.
Nej, okej. Okay. Utan North Pole, just det, inte Alaska. North Pole, Nordpolen, nej. Utan Alaska. Just det. Mm.
Precis.
Jag förstår.
Men nej, det är inga,
nej, det är inga, tomtigt. Det är
inga liknelser. Nej, precis. Så när hon var, jag dyker bara rakt in i hemskheterna.
Kör.
När Miranda var tre eller fyra år gammal, väldigt liten, så flyttade hennes moster och mosterns man till kvarteret där familjen bodde. De bodde typ fem hus bort. Och hennes mamma Elisabeth berättade att alltså, i och med att flickorna var så små, så liksom det var inte så att de brukade sova borta hos kompisar och sådär. Men oklart om mostern och mannen hade
egna barn.
Men Miranda och hennes syster brukade sova över där. Och hon kände sig ju såklart trygg med det, eftersom det var hennes egna syster. Men när hon kom hem, eller när liksom, det började efter taget när Miranda kom hem, så började hon berätta att hon hade ont i typ att hon hade ont. Och efter ett tag då så uppdagades det att den här ingifta morbrorn Ricky, som var en ex-militär, utnyttjade Miranda. Jag vet inte om det var båda systrarna, men i alla fall Miranda sexuellt.
Och så liten.
Så himla hemskt.
Och just det där i så miljöer som man ska vara trygg med människor man ska kunna lita på.
Så obehagligt. Och tyvärr så är det ju typ alltid där det händer.
Fy fan vad hemskt.
Men det här då uppdagades, och som tur var, jag vet inte hur lång tid det pågick, men han åkte i alla fall in i fängelse för det. Och efter det så flyttade familjen från North Pole söderut i Alaska till något som heter Vasilia och Palmer Area, också i Alaska. Alltså utöver det här så hade hon liksom normal familjekonstellation och så här. Hennes föräldrar försökte typ göra så gott de kunde med det de hade och liksom sådär, men så. Men ändå så började hon hamna på glid med Miranda ganska tidigt. Hon började använda droger typ redan när hon var 12 år gammal, och enligt hennes pappa så var hon då alltså beroende av heroin redan som 12-åring.
Oj, jävlar.
Så grovt. Och enligt henne själv så gick hon med i en satanistisk kult när hon var 13 år. Jag ska berätta lite mer om den här satanistiska kulten om ett tag. Och under sin uppväxt så var hon liksom in och ut på olika stödboenden av olika slag. Och när hennes föräldrar skilde sig till slut, då var hon väl typ 15-16, så flyttade hon till en faster och farbror som bodde i North Alaska, har jag skrivit, men det är North Carolina.
Mm.
Så när hon var 17 år så fick hon en liten dotter som hon döpte till Aria. Och enligt henne så var, alltså enligt Miranda själv, så var pappan en som var medlem i den här satanistiska sekten som hon var med i. Men enligt Mirandas mamma Elisabeth så typ visste man inte riktigt vem pappan var. Och så
okay.
Intressant bara så här, fakta, kuriosa om hennes uppväxt var att hon gick i samma klass som Sarah Palins dotter, Willow. Och att hon en gång har sagt att hon ville så här punch her face när hon stod i vägen i hennes skåp, men det gjorde hon inte.
Nej, okej. Okay. Men hon var ändå sugen.
Exakt. Men det tyckte jag var...
Det har något.
Då fattar man liksom typ hur litet det är. Där är det, för det är väl i Alaska, eller det känns liksom så här,
hon är ju
det finns typ två kända personer från Alaska, och det är Sarah Palin och typ den här eller som jag känner till. Novell. Och att det här, och att Sarah Palins dotter heter Willow, tänker jag bara på hon i Buffy.
Jag tänker på Willow Smith.
With my hair. Kollade du inte på Buffy?
Jo, men inte typ så mycket. Alltså vi hade ju när gick det?
På fyran på eftermiddagarna.
Gick det på fyran? Mm. Otrolig serie, va?
Ja, älskar.
Tror den finns på Netflix?
Ja, jag vet inte, men det är fett bra, var den. Alltså, jag älskade den.
Mm. Det kanske ska bli mitt nya projekt.
Mm.
Jag har stora stor mål för mig själv.
Verkligen. Jag gillar hur du sätter dina mål.
Ja.
När hon var 19 år gammal så träffade hon en kille som jag tror heter Elliot, men han har den konstigaste stavningen på Elliot, för det stavas Elliot.
Okay.
Men han heter Elliot Barber. Så de gifte sig den 22 oktober 2013 när hon bara är 19 år gammal. Och de bor antingen i Dunn, North Carolina, eller i Pennsylvania. Något av dem.
Okay.
Jag vet inte exakt. Det är olika bud i Mellerud. Knappt ett år efter att de har gift sig, den 18 september 2014, ska båda två dömas till livstidsfängelse. Och nu ska jag berätta vad som hände. Den 11 november, på tvåårsdagen av Mirandas föräldrars skilsmässa och 3 veckor efter hennes egna bröllopsdag, så händer då någonting. För Miranda lägger ut en annons på Craigslist.
Mm.
Och i annonsen så annonserar hon att hon säljer sällskap.
Typ någon slags eskortsituation. Mm.
Precis.
Mm.
Elliot har sagt att Miranda inte var sexarbetare, men att hon ofta liksom tog betalt för att vara typ just sällskapsdam.
Okay.
Och han vet om det liksom. Så hon får ett svar på annonsen. Eller hon lägger ut den tidigare. Men hon får svar den 11 november då.
Ja.
Det är där vi befinner oss just nu. Och mannen som svarar är en man vid namn Troy La Ferreira.
Okay.
Han är bara någon random man. Och även om Miranda då tidigare har lagt ut såna här annonser och träffat män på det här sättet, så är det någonting annorlunda med den här kvällen. För hon har liksom gjort det här i samråd med Elliot. De har lagt ut den här annonsen tillsammans.
Ja.
Och när hon då åker för att möta Troy till deras, liksom, de har bestämt träff på typ en parkeringsplats. När hon åker så följer Elliot med. Han lägger sig i baksätet. Och sen så drar de liksom. Och Miranda plockar upp Troy på Susquehanna Valley Mall
ja.
I Hummel's Wharf.
Vad heter det, sa du?
Hummelsworth.
Mm.
Och de bestämmer så här att Troy ska betala henne $100 för det här liksom träffen. Och sen så kör de iväg. Så kör de drygt en mil bort till någonting som heter Sunbury.
Medans Elytt ligger i baksätet.
Exakt. Knäpptyst som en mus. Och när de sitter i bilen så börjar de så här prata med varandra, som man gör, antar jag. Och i baksätet ligger då han gömd. Och Miranda berättar då för Troy, eller säger till Troy, för det är ju inte sant, att hon egentligen bara är 16 år, att hon inte är så gammal som hon har utgett sig för att vara i annonsen.
Okej.
Och han säger typ så här, men det är lugnt, ja, vi kan liksom fortsätta med den här sexuella träffen.
Men så då är det ändå att de ska ha sex?
Ja.
Det, ja. Mm.
Precis.
Mm, mm, mm. Jag tänker att när man skriver på Craigslist kanske man inte skriver rakt ut.
Nej,
så,
precis.
Utan att det ändå är underförstått kanske.
Ja, det är så jag tolkar det också. Yeah. Att det liksom är någon slags sällskap. Men yeah, att, precis. De gör väl upp där i bilen också när hon betalar. Eller när han betalar. Men så han säger bara så här, men det är lugnt typ. Det gör inte med någonting. Perfekt. Att du är 16 år. Och det här är då, det här skulle han inte ha gjort. Det här är ju helt fel svar. För att Miranda och Elliot har typ sagt så här att om han säger svara fel på hennes frågor eller påståenden, så ska Elliot dyka upp och strypa honom bakifrån som liksom straff för att han har då sagt att det är okej att hon är 16. Okay. De har också ett kodord som skulle ge Elliot en signal om när mordet ska ske, och utöver det då att han ska svara fel på frågorna, eller man ska säga. Och så när Miranda sa orden "Did you see the stars tonight?" ska han då strypa Troy. Men när det här händer då i bilen, så istället för att göra det som de har kommit överens om, nämligen att Elliot ska då strypa och mörda den här mannen, så fryser han. Så han gör ingenting.
Nej.
Så Miranda har då med sig en kniv i bilen. Så hon börjar typ i någon slags frenzy hugga Troy upprepade gånger.
What?
I bröstet. Och när hon har börjat med det så kommer Troy upp från sitt gömställe och börjar strypa honom med en sladd bakifrån.
Vad?
Det är så jävla
sjukt. Är det som händer?
Ja. Så totalt blir Troy huggen 20 gånger i hennes bil. En Honda. Och efter att de har mördat honom så cirkulerar de liksom ett tag, och sen till slut dumpar de hans kropp på typ på bakgården på typ ett sånt här bostadshus, som jag förstår det. Så att det liksom, de försöker inte gömma honom eller någonting, de bara dumpar honom. Och han har typ så här på sig fortfarande sin mobil och du vet allt. De bara typ
det är så jävla konstigt.
Det är så jävla konstigt. Det är så hemskt. Men, och efter att de har dumpat kroppen så åker de då någonstans för att typ så här köpa städmedel. För alltså, de har ju mördat en person i bilen med kniv. Liksom. Det
är blod överallt.
Blod överallt. Och efter att de har städat bilen så åker de för att fira mordet på en strippklubb.
Perfekt.
Så 11 dagar senare så hittas Troy. Alltså den 22 november hittas han då mördad. Men nu låter det så konstigt att han har då lagts på den här platsen. Men
han kanske lades liksom dolt, mer dolt på en sån gård. Liksom.
Så var det. Och när polisen då började, vet så här, okej, här har vi en mördad man, jaha, här har vi hans telefon, titta i telefonen, okej, här har han haft kontakt med den här Miranda Barber. De liksom ganska snabbt hittar henne.
Knyter ihop.
Mm. Och de bara, vad är det som har hänt? Typ. Och i början så förnekar Miranda och Elliot allting. Liksom. Och en podd som jag har lyssnat på som heter... Murder Pod, tror jag att den heter bara.
Bra,
jag ska berätta sen exakt vad den heter. Så är liksom förhöret uppspelat. Och då är hon, alltså, hon verkligen, hon bara "I'm so offended", bla 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 bla. Alltså hon verkligen kör förnekningsbiten. Liksom. Men efter ett tag, och jag vet inte exakt vad det är som får den att ändra sig. Det kanske är typ att så här, de bara, men vi har typ tydliga bevis på att ni i alla fall har, att du är den sista som typ pratade med honom, så ändrar hon sig. Och då så börjar hon först typ så här, okej, okay, men det var självförsvar för han har typ tagit mig på ett sätt som inte var okej i bilen. Det, och det kanske han gjorde, det vet ju, det vet ju ingen annan än dem. Och så hon säger att det då är självförsvar. Och att hon var så här, han trodde att jag var 16 och ändå så typ gick han, du vet, vidare med det här och bla 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 bla.
Och det är ju vidrigt. Mm. Men också de vill ju uppenbarligen ha den här reaktionen. Alltså de vill ju ha någon att mörda liksom.
Precis, för att igen efter ett tag, det är liksom den första biten. Sen säger de igen bara så här, nej men okej, vi ville bara mörda någon. Det här var liksom planerat från vårt håll.
Och så typ använder de det som något slags så i deras typ galna state of mind. Exakt. Som ett, en bortförklaring.
Precis.
Eller en anledning typ.
Så Elliot, enligt Elliot då, när de väl hade börjat erkänna, så har de länge, jag vet inte, de har varit gifta i 3 veckor, jag vet inte hur länge de liksom har varit ihop och hunnit prata om det här, men de har länge planerat att de vill mörda någon ihop liksom.
Du vet den här, efter 3 veckor man börjar bli lite trött på sitt giftermål. Exakt. Man måste spice things up.
Så jävla sjukt. Mm. Men och att så här, så de har planerat och försökt för det här länge, men det har inte klaffat innan. Typ den här annonsen som de har lagt upp har de fått svar på. Men att när de väl har åkt för att träffa de här männen som har svarat, så har de inte dykt upp på platsen. Så det är först med Troy som det, liksom, det här tillfället öppnade upp sig. Och när Miranda väl har erkänt mordet på Troy, så börjar hon också berätta om flera andra mord som hon påstår sig ha begått.
Nej.
Hon erkänner, eller hon säger så här, jag har åtminstone mördat 22 personer.
Va?
Mm. Men att hon vid 22 slutade räkna. Men att hon på en karta kan liksom peka ut
andra.
Du vet, här var det typ så.
Va i helvete?
Ja, så konstigt allting. Det första mordet begick hon enligt henne själv när hon var en del av den här satanistiska sekten.
Yep.
För då som 13-åring när hon gick med den, så blev hon då approachad av en man som var dubbelt så gammal som hon. Alltså det, då tänker man ju att någon är riktigt, riktigt gammal.
Bara,
men hon är ju superung för den här, han är ju 25.
Det är också så jävla stört. Man bara, 13 år gammal, jag ska nog gå med i den här satanistiska sekten.
Så jävla hemskt.
Börja spela basket.
Alltså verkligen, och sluta på heroin, börja spela basket.
Ja, usch. Det är för jävla
Hon har
sorgligt.
Verkligen hamnat på sånt glid.
Det är sorgligt.
Alltså det är, hon är ju uppenbarligen
supertrasig.
Supertrasig. Oh. Det är ju så jävla hemskt.
Oh, det är så jävla hemskt alltihopa.
Så den här mannen då, man vet bara, han kallas bara för Forrest. Han liksom drar in Miranda i det och de inleder en relation, eller man kanske mer ska säga att han typ utnyttjar henne.
Yeah.
Han ska enligt henne ha sagt att så här, jag äger dig nu, från med den stunden de träffades. Och enligt Miranda ska han ha ristat in en svastika i hennes nacke, varför han nu
bara som någon
valde det liksom, så och inte 666 eller jag vet inte.
Han kanske var en sån störig som bara, du vet väl om att det är en gammal
sol.
Ja, exakt.
Fan,
ja, och vet du också om att det är nassarna?
Alltså, en sjuk grej med det är att på stadion som ligger här borta, där på läktarna så är det svastikor som är väl då från liksom innan, jag vet inte när stadion är byggd. Helt sjukt när jag upptäckte det i alla fall på en idrottsdag i typ 5:e klass.
Ja.
Och man typ knappt vågade titta på det.
Det kändes som att du var, du vet, en, vad är det, OS i München.
Typ.
Vad det var.
På Instagram.
Ja.
Så han ristade in den här då, och så, du vet, han ristade in hans namn på typ hennes ben och så här. Så.
Ja.
Han ägde henne liksom. Var grejen. Offret som hon mördade var då en annan man som var skyldig Forrest och den här sekten pengar. Och Miranda ska då ha blivit liksom uppmanad eller liksom tillsagd att lura med honom in i en gränd med löfte om sex, och där skulle de mörda honom. Och jag vet inte om det var typ att hon skulle så här bevisa att hon älskar, du vet, hon blev i alla fall då utnyttjad att göra det här. Och väl inne i den här gränden så då tvingar Forrest henne att skjuta den här mannen. Och om det mordet sa hon så här: so then he said to me that it's my turn to shoot him. I hate guns. I don't use guns. I couldn't do it. So he came behind me and took my hands and put them on top of mine, and we pulled the trigger together. And then from there I just continued to kill.
What the fuck?
I sekten så fick hon utöver det här mordet som hon tvingades begå genomstå liksom massa olika hemskheter. Hon blev typ utsatt för gruppvåldtäkt vid minst ett tillfälle och hon var tvungen att sälja sig själv. Hon ska också enligt hennes henne själv blev tvingad, hon ska blivit gravid någon gång under sekten till liksom, när hon tillhörde den och tvingats eller tvingats genomgå en hemmagjord abort. Åh, typ.
Ja, det är verkligen ont i ens underliv.
Ja, jag vet. Så att det var ju fruktansvärt liksom. Och där begick hon då sitt första mord och sen ska hon då ha fortsatt mörda fram tills hon mördade då Troy LaFerrera som då är hennes sista offer. Och under de här 5 åren då, mellan hennes första och hennes sista mord.
Så hon är bara 18 och hon åker fast?
Mm. Det är så sjukt.
Hon är så liten.
Så ska hon då enligt henne själv ha mördat någonstans mellan 22 och 100 personer tvärs över hela landet.
Men det stämmer ju inte.
Nej. Ja, jag ska börja. Den allra största majoriteten av hennes offer var män. Och flera av dem var då precis som Troy. Men hon träffat på nätet som ville köpa sex och som då haft sagt fel saker och som hon då har mördat.
Ja.
Och då med de här fel sakerna är att de typ tror att de köper sex av någon som är klart minderårig.
Ja. Vilket de ju också gjorde då under ganska lång tid antagligen.
Exakt.
Eller så. För hon var bara 18 nu liksom.
Ja, men hon har liksom uppgett sig själv för att vara 11 någon gång och så här. Och hon säger då att hon känner ingen ånger för det, för att hon har mördat sådana som med flit skulle liksom köpa sex och utnyttja minderåriga barn.
Allt med det här.
Och ett av hennes påstådda offer var då också en kvinna som hon hade fått höra sålde sina egna barn för liksom att bli sexuellt utnyttjad och sådär. Hon ser sig själv som någon slags Dexter som utplånar samhället på onda män och att hon liksom räddar unga flickor som slipper utstå det hon själv fick utstå när hon var liten.
Fan.
Hon ska också ha gett sig själv någon slags här alter ego som är Super Miranda när hon har mördat de här personerna. Och även om hon själv har sagt att hon har mördat alla de här personerna så finns det typ ingenting som tyder på att det är så.
Nej.
Hennes familj säger att de inte alls liksom blir förvånade om allting är en lögn. Och hon ska liksom också ha, du vet, mördat i så massa olika delstater och så här. Ja. Typ hon ska vara i Kalifornien och så här. Det låter typ inte rimligt, utan det låter som en otroligt trasig person som kanske typ har fantiserat om, det här är min hobbyanalys nu, men som typ har så här fantiserat om att göra det för att hon vill väl kanske, eller du vet, hon vill väl hämnas för det som hon själv har fått utstå typ.
Och uppenbarligen har hon gjort det en gång.
Ja. Exakt, hon har ju mördat en person. Och det finns typ ingenting heller kring den här sekten som hon var med i.
Det låter ju också.
Den här jag vet inte om jag vet inte om något fram till mordet är
bevisat, sant. Liksom. Nej. Liksom.
Och innan hon väl då åker in i fängelse, för hon döms ju då, för det är tal om dödsstraff och så här. Hon döms till livstidsfängelse, och det är ärligt också. Väl inne i fängelset så börjar hon liksom ändå uttrycka någon slags ånger och hon försöker vid något tillfälle typ begå självmord och sådär. Men hon mår inte dåligt för det hon har gjort, liksom att hon har mördat Troy eller vad han har utsatt hans familj för. Hon har sjukt mycket ångest för vad hon har utsatt sin egna familj för. Och att hon aldrig kommer få träffa sin dotter och sin man Elliot då igen.
Och han döms också?
Han döms också.
Till livstid med.
Ja. Ja. Och det är så hemskt när man ser de här bilderna på dem, för de ser så unga ut. Och de är verkligen... det är så hemskt, för det är ju en person som har dött. Men det är också så hemskt att den person som har... Det är liksom, allting är så trasigt.
Ja. Ja, fruktansvärt.
Så det var historien om... Hon kallas också för Craigslist Killer.
Ja.
Det finns ju flera som heter det. Ja. Men det var Miranda Barber. Och jag har fått... information på från Murderpedia, Wikipedia, en artikel som heter Exclusive Craigslist Killer Miranda Barber Tells How and Why She Killed på newsweek.com, och sen en podcast då som heter Murder, men gud, jag har en länk, men vänta, häng kvar.
Murderpod.
Jag tror den heter så. Så bra namn. Det är så tydligt vad det är.
Verkligen.
Den heter Murderpod. Miranda, Miranda and Elliot Barber, The Craigslist Thrill Killers.
Jävlar. Mm. Vad sjukt.
Ja.
Men också så obehagligt att man inte... Eller så här. Om det fanns en möjlighet att... om polisen trodde att det var sant.
Mm.
Och hon ändå så här gick ut med... var hon hade, alltså du vet så här, då hade de ju kunnat knyta någonting åtminstone, och då hade hon ju varit i rättegång för det antagligen.
Nej, det finns ingenting.
Jag tänker att i och med att det är så många så hade de ju inte varit så här, men hon sitter ändå där hon sitter.
Nej.
Utan då hade man ju gått vidare med det.
Mm.
Det här var...
Och hon säger själv att hon så här, jag är lite irriterad på den här liksom, att jag har någon slags obsession med Dexter, det är inte sant, jag gillar mycket bättre American Horror Story. Mm. Man bara, okay,
men det är ingen som ifrågasätter din smak på tv-program. Jävlar vad sjukt.
Ja, så sjukt.
Och så små.
Jag vet,
och allt är jättehemskt.
Det är vidrigt.
Tack.
Tack.
Okej. Då är vi tillbaka.
Yes.
Hade alla en bra paus?
Ja. Jag längtar fortfarande efter vad de där brottar... Nej, boxar mikrofonerna. Let's get ready to rumble!
De som ska hänga från taket. Ja, men du, det som är tråkigt är ju att du måste ha, det blir när vi, ha mikrofoner hängande från ditt tak.
Det blir när vi flyttar.
Exakt. Morgonen den 26 maj 1990 knackade på dörren hemma hos familjen Warren i Palm Beach, Florida.
Mm.
De bor i ett väldigt fint område som heter Aero Club i Wellington.
Mm.
Det är liksom nära så Mar-a-Lago, där var Trump håller till. Och det verkar heta Aero Club för att det är alltså ett område som har en privat startbana för flygplan.
Oh, älskar sånt, dröm.
Japp, och jag tror att typ bland annat Madonna, Springsteen och Vanilla Ice.
Bra
har
blandning.
Ett mest hus där. Även Glenn Close. Jag var inne och kollade, läste på lite grann.
Nice.
Så det är liksom riktigt fint.
Mm.
Och den här morgonen är då mamma Marlene som är 40 år så, och sonen Joey och några av hans kompisar, jag tror att han har tre kompisar, de är hemma. Det är strax innan klockan 11. Och Marlene går då för att öppna dörren.
Mm.
Och utanför så står en clown i liksom full mundering.
Det här är inte bra för er som har clownfobi.
Nej.
Eller det är snarare, det är KBT-lektion för er.
Exakt. Jag kommer in andra bilder på clownen i alla fall. Men det är liksom full dräkt, peruk, smink, näsa, alltså alltihopa liksom. Och clownen har då ett blomsterarrangemang i en korg i ena handen och två ballonger i andra handen. Och på den ena ballongen står det You're the greatest och på den andra är en bild av Snövit och de sju dvärgarna. Och när Marlene öppnar dörren så hör Joey henne säga Oh, how pretty.
Mm-hmm.
Och det kommer bli det sista han hör sin mamma säga någonsin. För när Marlene tar emot ballongerna och blommorna tar clownen upp en pistol.
Mm.
Och skjuter henne i ansiktet. Sedan vänder sig clownen om och går liksom ganska lugnt tillbaka till sin bil.
Mm-hmm.
Som är en vit Chrysler LeBaron. Det vill säga en cab. Fast jag tror att den är uppkabbad.
Mm.
Annars så jävla chill mördare.
Verkligen
kör
inte.
Iväg en clown i en cab.
Exakt, så sjukt dålig getaway car. Verkligen. Och getaway outfit också.
Alltså verkligen, extremt. Men innan den här personen hinner köra iväg så har liksom Joe och hans kompisar sprungit typ ut för att kolla vad som har hänt. Och han ropar typ den här clownen typ att den ska stanna liksom. Och clownen vänder sig om. Men som sagt, den är ju helt sminkad.
Mm.
Så det enda han ser är alltså att personen har typ ganska stora bruna ögon.
Det är att han ser att han har glasögon på sig. Ovanpå clowndräkten.
Så det är liksom det enda signalementet som Joey kan ge polisen när han pratar med dem sen.
Mm.
Det vill säga
ändå sjukt konstigt. Alltså om någon frågar mig vad någon har för ögonfärg, det är typ att man bara men det är brun, det, grön eller blå?
Nej, alltså jag vet inte ens vad jag själv har för ögonfärg.
Du har väl grön, bruna
brun,
ögon?
Gröna typ. Mm. Ja, jävla. Ja.
Själv har jag otroligt blå ögon.
Ja, jag tänker att du har blå ögon.
Jag har blå.
Men vet du vad? Du hade lika gärna kunnat ha grå ögon.
Ja, exakt.
Men, man, gröna, men typ. Man hade ändå trott att du var en person som hade blå ögon.
Ja. Tack. men jag vill ju ha bruna ögon, så jag vet inte varför jag ska tacka om det.
Fint med blont och bruna ögon.
Oskar har ju det. Det är väldigt fint.
Oskar är väldigt snälla ögon. Mm. Det har ju hans pappa med. Mm. Har jag sett på bilder ute. Mm. Och även i verkligheten. Mm. Okej, nu fortsätter vi prata vidare. Joey försöker, alltså han hoppar in i sin bil och börjar liksom försöka jaga efter clownen. Mm. Men tappar bort den.
Vänta, va? Okej. Jag har satt fram att de här, jag tror inte jag lyssnade på hur gamla de var.
Nej, jag tror inte jag sa det. Jag tror att Joey är kanske typ så 20, mitten 20.
Jag såg framför mig att han var typ så här 8.
Clownen hoppar in i en sån liten clownbil. Och sen med 8 andra clowner. Och han åkte efter en bobbycar.
Okej, men de är vuxna. Han är vuxen.
Exakt,
så.
Han är vuxen. Och kompisarna är vuxna med. Mm. Konstigt om han. Nej, kompisarna var 8 år gamla, no, men han var 23. Okej. Och han försöker göra då jaga efter sin mammas mördare i sin egen bil, men tappar bort dem. Och när han kommer tillbaka så har en granne ringt en ambulans. Mm. Ambulansen är där. Och Marlene lever fortfarande. Mm-hmm. Hon körs till sjukhuset och är liksom på life support. Men hon kommer dö typ 3 dagar senare. Mm-hmm. Och polisen börjar förstås utreda det här brottet direkt med The Killer Clown i Palm Beach. Alltså det är ju så liksom konstigt, ja. Så det finns inte. Och bara ett par timmar efter att skottet har gått av så får de ett anonymt tips. Mm-hmm. Det är för det är en kvinna som ringer in och som uppmanar dem att kolla på Marlins man Michael. Och inte bara på honom.
Utan de är gifta fortfarande.
De är gifta. Mm. Men den här tipsaren säger inte bara till dem att kolla på honom. Utan uppmanar dem också att kolla på en kvinna som heter Sheila Keane. Mm-hmm. Som jobbar...
Damn you, Sheila.
Damn you, Sheila. Och Sheila jobbar för Michael på hans car dealership. Mm-hmm. Bargain Motors.
That bargain motor took him all the way to Aeroplane. Paluma.
Club. Kul också att bara bo på ett ställe som heter något med club. Jag vet inte. Aero Club. Okej. Michael var Marlins andra man. Hon hade varit gift en gång tidigare när hon var väldigt ung, och i det äktenskapet fick hon 2 barn. Men hon var bara 20 år när hon träffade Michael, och jag tror att om de träffades 72 eller om de gifte sig 72. Mm. Och då var liksom hennes söner John och Joey väldigt små, så de växte liksom upp med Michael som sin pappa. Det var liksom det var deras pappa. Och Marlene och Michael äger då ett antal olika företag, bland annat då den här bilhandlar businessen som han jobbar med. Hon jobbar framförallt med att sköta allt kring deras uthyrning av, alltså de äger massa olika fastigheter. Mm. Och hon jobbar ganska mycket med det.
Det är lukrativt.
Ja, exakt. Och sen äger de också några galopphästar. Mm. Och tydligen ett eget flygplan. Men det tänker jag kanske bara är för att man det är har det i Aero Club. Liksom. Mm. Så att uppenbarligen går det ju sjukt bra. För att de bor på det här super, super fancy området. Mm. Liksom. Så i slutet av 80-talet så flyttar de till Aero Club. Men hösten 88 så inträffar liksom en stor tragedi i den här familjen. När John, som jag tror är parets yngsta son, han dör i en bilolycka. Mm-hmm. När han bara är 22 år gammal. Och Joey då, som blir kvar, han kommer senare att säga att det var liksom, att i samband med det eller efter det som föräldrarnas äktenskap liksom började krackelera typ. För Michael drar sig liksom undan från familjelivet mer och mer.
Han säkert tröstas Sheila.
Ja, alltså seems like it. Mm. Så de ser liksom inte så mycket av honom, och det blir liksom värre och värre, och det blir mer och mer infekterat dem emellan. Och det kommer bli så illa typ att Marlene vid något tillfälle ringer sin mamma och säger så här att om något händer mig så är antagligen Michael ansvarig.
Jävlar.
Yep.
Då vet man att man typ ska get the hell out of
it. Ja, jag vet. Och mamman är typ så här, men kom hit. Hon bara, nej men jag tror att vi kommer lösa det. Liksom. Mm. Så hon har väl ändå liksom någon slags, alltså hon tror att det ska gå. Men hon säger typ att hon misstänker att han har en affär. Mm. Liksom. Det är inte bra typ. Så det finns liksom helt enkelt mycket som tyder på att Michael då kan ha varit inblandad i sin frus död. Det är också så att det man säger om det här är att så här, om de skulle skilja sig så hade det varit liksom a big messy divorce. Ja. För att de äger väldigt mycket tillsammans, hon står på alla saker. Alltså det, de har de här fastigheterna, alltså det hade varit, det hade blivit liksom det hade infekterat inte varit, för att det är så jävla mycket pengar inblandat liksom. Mm.
Men varför stod hon på allting? Var det allting hennes eller från början?
Jag vet inte faktiskt. Nej. Och grejen är att jag tror att det var att de stod på en del saker tillsammans och vissa saker kanske bara hans. Alltså du vet, det var liksom lite olika sådär. Men hon liksom var ägare till flera, flera olika delar av deras business. Typ. Men han har ett superbra alibi för den här tiden när hon mördades. För han sitter då i en bil tillsammans med ett gäng kompisar och de är på väg till en galoppbana. Mm. Så han kan omöjligt ha varit clownen. Så polisen är fortfarande intresserad av Michael men börjar liksom dra i de ledtrådar som finns. Och 4 dagar efter att Marlene skjutit så hittar man en bil som liknar den som Joey beskrivit. Och den är övergiven på en parkeringsplats och när polisen går in i den så hittar de liksom orange fiber som verkar vara från en clownperuk.
Fy fan.
Men jag vet, det är så konstigt alltihopa. De hittar också långa bruna hårstrån. Och det visar sig också att bilen har stulits en månad tidigare när
från Michaels
bilhandel.
Nej.
Jo. Och man börjar också
stjäl från någon annans bilhandel om du ska mörda din fru.
Det är så jävla dumt. Man börjar också leta efter var gärningspersonen kan ha köpt sin outfit och även sina presenter. Alltså, det är också det som är så jävla obehagligt att det är så blommor och ballonger, clown, mardröm. Alltså en jävla mardröm.
Undrar varför Marlene trodde att hon skulle få snövitsballonger när hon inte hade några små barn.
Men jag tänker att man inte tänker. Man, hon kanske, det
stod
man också,
blir bara glad.
Hon fick ända det också bara stå you're the greatest.
Ja, man blir bara glad.
Ja, man blir fan bara glad. Mm. Det kom ett bud, glad. Och du tycker inte att det är konstigt att hon... Du tycker inte hon borde reagera på att det kom en clown?
Men jag tänker att det är typ som en sån barbershop-band. Att det är alltid det. Så här, inte i Sverige då. För här är det ju bara ett ryska posten kongogram. Som kommer.
Ja, nej men sant. Ja, men också sjukt läskigt ändå. Men det är också så här mitt på dagen. Du vet, det liksom
det känns inte så farligt. Nej.
Men hur som helst, så ganska snart så hittar man också den eller en maskeradaffär som har sålt precis liksom den clowndräkten som Joey har beskrivit. Alltså peruken, sminken, näsan, alltihop. Och dräkten såldes 2 dagar innan mordet till en kvinna med långt brunt hår som verkade liksom stressad och behövde få tag på kostymen så fort som möjligt. Typ att de var så här, de bara, men kan du inte komma tillbaka imorgon? Jag vet inte varför, hon kanske kom precis vid stängning. Och hon bara, nej jag måste köpa den ikväll. Okej. Okay. Det är en konstig grej att behöva göra, men clownkostym, men hur som helst. Och den här snövitballongen som du var inne på, den är tydligen ganska ovanlig. Så den hjälper dem att hitta stället som även blommorna och ballongerna har köpt på.
Okay.
Och även där säger anställda att kunden varit en kvinna med långt brunt hår. Och vittnen på båda ställena plockar ut Sheila Keens bild när polisen visar dem, alltså gör en sån photo lineup.
Och mörda inte någon för någon annans skull.
Nej men och också bara skilsmässa. Alltså det kommer bli mindre messy än ett fucking mord.
100 gånger.
Sheila Keen jobbar då som sagt på den här bilhandeln som Michael drev och som han då ägde tillsammans med Marlene, och hon var 26 år gammal. Hon var ensamstående mamma. Hon hade skilt sig ett par månader tidigare. Alltså typ i början av 1990 har hon skilt sig. Och anledningen då ska ha varit att hon utsatts för våld i sin, av sin man. Och Sheila jobbar på den här bilfirman med att ta tillbaka bilar som folk har missat sina betalningar på. Och det jobbet beskrivs liksom som någonting som så här, man måste vara en ganska tuff jävla person för att göra det.
Det kan jag tänka mig.
Och hon var också verkligen det. Alltså hon var sån som, hon tog liksom ingen skit.
Nej.
Och det berättas också att hon bar pistol i sitt arbete för att för sin egen säkerhetsskull. Så hon har liksom inga problem med en pistol. Och hon är, bor i en lägenhet då sen hon har lämnat sin man som ägs av familjen Warren. Mm. Och det är ju kanske inte så konstigt då med tanke på att så här, alltså bara på ytan med tanke på att de hyr ut lägenheter och
ja,
så
nej, precis.
Men Michael ska också ha betalat hennes hyra i perioder. Mm. Vilket
om hon var bara en sån bra anställd.
Ja, men eller bara så här, han kanske typ ville hjälpa henne att lämna sin pissiga ja. Man liksom.
Han kan ju ha varit en bra chef.
Ja, exakt. Men man, polisen, samma, bil, samma dag som polisen hittar bilen så får de tillåtelse att göra en husrannsakan i Kilas lägenhet. Och där hittar man mer orange fiber, frifibrer, syntetiskt hår som verkar vara från clownperuken. Men det är det enda man hittar. Mm-hmm. Alltså man hittar liksom inte så här, man hittar aldrig outfiten, man hittar inte
pistolen.
Alltså, nej, exakt. Ingenting sånt. Nej. Men det finns ju ganska mycket som tyder på att hon har varit inblandad i det här. Mm. Får man ändå lov att säga. Men trots det så grips varken hon eller någon annan och fallet går inte till rättegång. Sheila och Michael förnekar hela tiden att de har en affär. Fast så här, folk som de jobbar med
deny,
säger att de
har
det.
Deny, deny.
Ja, men de är så här, de bara, nej, nej, alltså, vi är bara vänner, han har hjälpt mig. Det är liksom ingen grej, vi jobbar tillsammans. Typ. Det är liksom det. De säger att de bara är kollegor. Så trots att liksom Marlins familj ligger på, trots att det finns gott om så här indicier, typ bevis. Men det finns ju liksom inget så här smoking gun, nej. Om man säger. Men hon har ju blivit identifierad av folk i mataffären och så vidare. Det är väldigt märkligt. Så blir det här fallet kallt.
Mm-hmm.
Och polisen liksom lägger det på hyllan. Och det kommer förbli kallt länge.
Mm-hmm.
Med det sagt så kommer Michael Warren ändå befinna sig i en rättegång inom en snar framtid.
Okay.
För 1992 så anklagas han för racketeering, vilket är väl typ i bedrägeri tror jag. Mm-hmm. Men när jag översatte det så översattes det alltså till skojeri och även svindleri.
Det är fiffel och båg.
Ja, det är fan, det är verkligen fiffel. vilket också är så, förlåt, men inte för att vara en sån, inte för att vara stereotypisk bilhandlare, men what the fuck.
Ja,
dude.
Verkligen.
Och det han har gjort är bland annat då att han, alltså att han har mixtrat med, vet, de här mätarna som säger hur långt en bil har
men
gått.
Men gud, han är som Matilda i Roald Dahls böckers pappa.
Ja, han är väldigt
sågspån i...
Han är verkligen en stereotyp jävla bilhandlare.
Gud, jag älskar den boken.
Ja, fy fan vad bra. Åh, vad roligt. Också häxorna.
Ja, men den var så jävla läskig.
Så jävla läskig. Mm. Också så bra. Och SVJ.
Mm. Nej, den var inte min bok. Alltså jag tror inte jag läste den. Den är säkert jättebra. Det var inte så.
Var du emot den stora vänliga jätten?
Nej, men jag har aldrig läst den.
Jag fattar. Ja. Jag fattar. Du var literally inte din bok. För nej, du hade den inte. Nej, jag förstår. Okej, även så han döms då för skojeri. Han har mixat med de här mätarna. Han har sagt att bilar som han har sålt har blivit stulna och fått ut försäkringspengar. Alltså du vet, sådana saker. Så han döms till hela 9 års fängelse.
Mm.
Åker in 94, kommer ut igen den 31 december 97.
Mm.
Så då har han suttit i 3 år och 9 månader. Sen försvinner han och vi kommer inte höra något mer något om varken Michael eller Sheila på ganska många år.
Mm.
Inte förrän 2014. Det är alltså 24 år sedan Marlene mördades.
Det är så sjukt.
Jag vet. Jag tror att det är så att Palm Beach-polisen har fått loss pengar för att dra igång en cold case-grupp.
Mm.
Och ett av de fallen de så här kollar på först är just det här fallet. För om du minns så här, det fanns ändå ganska mycket bevis. De hade det där håret från bilen och de hade liksom, alltså så här massa
sådana. Det låter helt sjukt att det lades ner från första början.
Ja, gud ja. Nej, men verkligen. Och de hittade ju liksom fiber då i hennes lägenhet från, som de trodde kom från den här peruken och liksom sådär. Och det som är bra är att de har bevarat allt bevismaterial. Jättebra. Så allting finns liksom
bra.
Kvar. Vilket alltid gör en glad. För att det finns typ inget mer frustrerande.
Det nej, och det känns typ inte så vanligt heller.
Nej, exakt. Mm. Så nu finns liksom stora möjligheter att utreda det här brottet med modern forensisk teknik.
Coolt. Jag måste börja en instickare. Vet du vad som hände på tv precis?
Det var en chef junior.
Det var en flicka som var så här. Jazz hands, jazz hands. Okej, okay. Jag tittar inte så mycket. Jag tittar inte alls, jag bara ögon för dig. Jag bara såg det i ögonvrån.
Jazz hands. Du lägger ju märke till ett par jazz hands på miles av.
Det gör jag. Jag behöver inte ens se dem, jag känner.
Du känner dem i själen. Okej.
Okay. Yeah, ja, sorry.
Snart kan man konstatera att Sheilas DNA går att koppla till håret som man hittar i bilen.
Mm, såklart.
Ja, och eventuellt också något som man hittar på
har brottet. De, jag vet inte riktigt. Instick, har de sen inlett en relation? Fast liksom lite lagom långt efter?
Vi kommer till
det. Okej, okej, okej.
Man bestämmer sig.
Folk är så jävla obvious, jag orkar inte.
Jag vet, nej, jag vet. Alltså, hur kan man ens med och vara så obvious? För man bestämmer sig då för att ta reda på var Sheila befinner sig nu. Och snart hittar man henne. Hon har bott i Kingsport, Tennessee. Mm-hmm. Där hon drivit snabbmatsrestaurangen Purple Cow.
Fan vad de har softa jobb alltså.
Jag vet. Tillsammans med
Michael
Warren. Mm. 2002 har då hon och Michael, två personer som absolut inte hade en affär 1990, gift sig i Las Vegas.
Mm.
Och sen dess har de liksom levt tillsammans. Eller sen han kom ut tror jag att de har levt tillsammans. Hon heter numera Warren efternamn.
Jag orkar inte.
Men hon kallar sig för Debbie. Mm. Jag vet, det är verkligen också, man bara, vad fan.
Mm.
Att de inte ens kan låta bli att gifta, eller du vet, det är liksom verkligen. Så här. Nej, det jag vet. Mm, ja, nej, det är verkligen. Så de driver den här hamburgerrestaurangen då.
Mm-hmm.
Purple Cow. Men de säljer den någon gång i mitten av 2010-talet och flyttar till Washington County tror jag.
Mm-hmm.
Och det är också där som Sheila Keen Warren grips den 26 september 2017.
Mm.
Det har alltså gått 27
fan vad stört
år efter, alltså efter mordet.
Mm.
Och hon placeras i häktet i Palm Beach, alltså hon lämnas liksom ut från Virginia.
Mm.
Placeras i häktet i Palm Beach och när polisen griper henne frågar hon: "Is my husband under arrest too?"
Nej.
Och där sitter hon fortfarande.
Aha.
Det har inte varit någon rättegång.
Nej.
Och åklagaren yrkar på dödsstraff.
Mm.
Sheila påstår att hon är oskyldig.
Mm.
Michael har inte gripits.
Nej.
Och rättegången skulle ha blivit av nu, eller man skulle ha börjat med sen jury selection nu i januari 2020. Men det har varit något jävla kaos kring typ så här, de försöker lura rätten att de inte har några pengar så att hon ska slippa betala för typ sin egen försvarare, utan att det ska gå från någon fond istället.
Jaha.
Men det har visat sig att de har skitmycket pengar. Och bara, du vet, så här, de har något jävla, du vet, så river, alltså något hus vid någon flod i Virginia och äger fler fastigheter och sådär.
Konstigt att försöka ljuga om det. Det borde ju, nej, verkligen, vet,
de försöker svindla. Ja. Återigen är de tillbaka i skojeriet. Så att de liksom, de anklagas för liksom typ bedrägeri gentemot rättssystemet. Som sagt, jury selection skulle ha varit sjukt i januari i år, men nytt datum för rättegångsstart är 29 maj 2020.
Mm-hmm.
Det är alltså 30 år sedan.
Jävla start.
Det är nästan precis 30 år sedan.
Också, det var att de som är födda 1990, alltså bara ett år yngre än jag, fyller 30 år. Men att 90-talisterna börjar fylla 30. Okej, bara instick.
De är
instick.
Gamla som fan.
Mm.
ja, så nästan men på Gud. Dagen 30 år så kommer den här rättegången börja.
Men okej, men då får du väl uppdatera oss
jag
då?
Jag tänker det.
I augusti eller vad det kan bli.
Ja, men precis. Lite längre fram där. Mm. Om det inte blir uppskjutet igen, för det har liksom hänt flera gånger.
Men det är också lite störigt att han inte...
Jag vet.
Man bara, det är klart att han i alla fall har...
Ja.
Han har ju bett henne om det här antagligen.
Ja, eller de har liksom hittat på det här tillsammans. Mm. Men jag antar att det helt enkelt inte finns någonting som går att bevisa med det. Men för det jag tänker är ju att så här, om man nu inte ville att ens fru skulle bli mördad så hade man då sen inte varit tillsammans med personen som det fanns så många så starka indicier mot. Liksom.
Nej. Fan vad sjukt.
Ja, visst är det konstigt.
Tack.
Killer clown. Just det, jag har fått info från...
Också konstigt att det var en kvinna. Alltså
att man inte såg...
Att man inte bara såhär,
jag vet, jag tror att hon är ganska lång.
Ja. Men har hon stora bruna ögon?
Ja, hon är extremt vacker om jag får säga det själv. Men när, varje gång jag säger att, hon har stora, att man har stora bruna ögon så tänker jag bara att det är en ko.
Jag tänker Bambi typ.
Ja,
ja.
Ja. Okej, så jag har fått info från...
Koögon ett... känns ju inte så attraktivt. Dissekerade den ko?
Nej, gjorde ni det? Oj, grovt. Men jag tycker kor har jättefina ögon.
De är ju såhär glosögda, är de inte det? Ja, det kan vara fint.
Det kan väl inte vara. Vänta, vad är glosögda?
När det är lite put på
ögat. Jag har tänkt att det är att man ser skelar. Och jag bara, det kan de inte göra. För deras ögon sitter på varsin sida.
Då kan de ju skela asbra.
Okej, okay, jag har fått info från ett 48 Hours-avsnitt som heter The Clown Did It. som man kan se i Sverige. Så jag länkar det. Ja. Från Criminal Discourse podcast.
Okej, okay. Gud från vilken vuxen den lät jämfört med min. Murderpod.
Murderpod, Criminal Discourse. Och från en artikel på WPTV.com som har rubriken Trial set for woman charged in 1990 Wellington killer clown case.
Bra.
Det där var mordet.
Tack,
på
snälla.
Marlene Warren, the killer. The killer clown Sheila.
Thanks.
Sheila är ett riktigt dåligt clownnamn.
Mm. Ja.
Bättre mördarnamn, håller jag på att säga. Ja. Bättre namn för en person som driver en snabbmatskedja eller snabbmatsrestaurang som heter Purple Cow.
Verkligen. Tack för den här veckan.
Tack så jättemycket för den här veckan. Vi hörs nästa vecka för avsnitt nummer 100!
Ja! Yeah!